Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Är du påkopplad?
Ja, det tror jag. Det känns så.
Mikrofonerna är också påkopplade eller inkopplade. Vår producent har tryckt på räck. Det är en ny producent. Det är vikarie. Välkommen.
Tackar, tackar. Den ordinarie har stuckit i Grekland, så då får jag rycka in.
Ja, det är superbra. Hur som helst, en av oss gjorde en majestätisk vurpa i söndags. Det var inte du, va?
Nej.
Nej, det var jag. Det var en mycket märklig vurpa faktiskt. Den är svår att förklara. Men jag kanske ska försöka göra ett försök.
Ja, det tycker jag faktiskt.
Jag snör alltså på mig löparskorna. Mina ambitioner, jag ska inte säga höga, men de var skapligt höga. För jag tänkte att nu rullar vi på. För jag hade gjort ett bandpass dagen innan som, ja, det kändes ganska bra. Ja. Jag tänkte nu, det här ska bli kul. Jag stänger ytterdörren. Jag joggar ut på cykelbanan precis bredvid. Jag kan den vägen, kan jag säga. Jag har varit där förr. Jag hinner ta typ 10-15 löpsteg. Och då slår alltså blixten ner i höger knäveck. Det kanske låter lite konstigt här.
Så slog blixten ner i det?
Ja, det kändes så. Ja. Det är en helt ny upplevelse för mig, det här som jag är med om i söndags. Det är som att, vad ska jag säga, som att jag får en kraftig elstöt. Och så all styrsel i högerbenet finns inte längre. Benet är som förlamat.
Ja.
Samtidigt så är vänster ben, det är ju på väg att ta nästa löpsteg. Det är ju så framåt, ja, rotation i kroppen. Och höger ben kan inte, ja, det finns ju som sagt inte. Så det slutar med, jag slår en, ja, som en liten volt där på cykelbanan och går ner i asfalten. Jävligt konstigt alltså.
Ja, lite märkligt.
Är det, tror du, farligt?
Ja, det kan det nog vara.
Kan det?
Ja, men du har väl kollat upp det här, antar
jag? Nej.
Nej?
Det har jag inte. Det känns lite skumt fortfarande, men jag har inte liksom, den där riktiga blixten har inte slagit ner på samma sätt.
Nej.
Igen.
Nej.
Men du tycker att det borde kollas upp alltså?
Ja, det tycker jag faktiskt.
All right. Jag tänkte att vi kanske kan ringa doktor Smärta senare i det här avsnittet.
Det är nog lämpligt, ja.
De flesta hade kanske ställt in sin löprunda när det här inträffade.
Men du gjorde inte det?
Nej, jag sprang vidare.
Ja, okej.
Vi såg det här.
På ett ben. Mm. Ja. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down. Sooner or later gotta cut you down.
Elitpodden är tillbaka. Tack för kaffet. Vi håller vad vi lovar. I alla fall än så länge. Har du hämtat i Sigge efter förra veckans succé?
Nej, det kan jag inte säga.
Det är svårt faktiskt.
Ja.
Ja. Som man brukar säga, förstår vi vad vi har ställt till med? Nej, skämt åsido. Vi är glada för responsen.
Ja, väldigt glada.
Jag vet inte hur vi ska kunna förklara responsen och alla glada tillrop. För du har ju fått dem till och med fysiskt.
Ja.
Vart var du på stadion här?
Ja, jag var på stadion häromdagen. Ja. Ja. Jag kunde nästan inte röra mig fritt där inne.
Var det så?
Ja.
Du var lite stjärna.
Ja,
stjärnstatus.
Lite så.
Mm. Vi tar detta hur som helst som ett bevis på att Elitpodden behövs. Tack snälla. Apropå att hämta sig, har vi hämtat oss från VM i Budapest?
Ja, det tycker jag. Ja. Det gick rätt fort faktiskt.
Ja, det gjorde det. Ska vi säga något om Inge Brixen som fick sitt guld? till slut, fan vad starkt alltså.
Ja, det var, den var råden på många sätt.
Halsont, feber, ja. Inga problem.
Stökig vecka, media och trash talk och grejer, så levererar han då.
Mm. Nej, han är brutal. Sen har jag lite svårt för heldräkten, men det är, jag vet inte, det är säkert andra har inte det. Men...
Nej, men nu är han ju inte ensam eller?
Nej, det är många som har det. Ja. Så jag vet inte vad... Du har inga problem?
Jo, jag skulle inte vilja ta på mig en. Nej, det skulle inte vilja.
Nej, jag fattar inte det där. I och för sig har jag har en själv som jag inte använder så ofta. När jag använder den så använder jag den i ett garage.
Ja, just det.
Där bara jag är.
Ja, på en roddmaskin va?
Exakt. Några reflektioner annars ur svensk perspektiv från VM. Det blev ju ingen final. Var det sig på 8, 1500 eller 5000?
Nej, det blev inte det tyvärr. Det var bra prestationer, men det var inga sådär superfullträffar kan man väl säga.
Nej.
Danielsson på 1500 i semin var ju, det går att säga, när han persar ju, liksom, springer ju superbra. Men Almgren på 5 där var ju lite, det var ju fruktansvärt hårda försök, men han hade ju hoppats på final såklart.
Han var ju där egentligen.
Ja.
Han var ju där i finalen och det såg man ju på honom efter målgången att han kände själv också.
Ja, lite så. Vi hade väl lite att säga själv om sitt taktiska upplägg. Va?
Mm. Han brukar ju vara säker där.
Ja, annars. Faktiskt.
Mm. Det blev guld i stavhopp.
Ja, den var ju inte så oväntad.
Nej, jag undrar när stavhopp ska bli spännande.
Ja, igen.
Igen. Kommer jag hinna få uppleva det?
Nej, det är tveksamt.
Guld i diskus.
Ja, ja, den var riktigt stor faktiskt.
Ja, det var i alla fall spännande.
Ja, det var en schysst final.
Gillar du diskus?
Ja, när det blir sådär i alla fall.
Ja, precis.
Det är kul att kolla på Daniel Ståhl alltid, tycker jag.
Måste ju nämna gångarna också.
Ja,
Perseus.
Han inledde bra. Sen kör han sköna intervjuer efteråt också.
Han ska ju gå finkampen här nu också.
Ja.
Speciellt alltså när Birger Fält ska ju gå också. Han är ju jämnårig med mig.
Ja, precis. De har lite problem med återväxten inom gång. Men Kajsa Bergqvist har sagt att hon ska ta tag i den.
Ska frågan. Kajsa göra det?
Ja.
Jaha.
Jag vet inte riktigt vad de ska göra med.
Mm.
Men,
hon ska göra en offensiv,
ja,
en gång offensiv.
Ja, det verkar så.
Ja, intressant. Du, det här med vår status, jag vet inte, vi brukar ju hacka lite på de andra poddpersonligheterna och influencers som pratar väldigt mycket om sin egen löpning.
Ja, det är navelskådande.
Ja, precis. Nu gör ju vi det lite också, så att vi har lite en viss dubbelmoral där, men du fick ju samtal och du snackade med en gemensam kompis som också är löpare verkligen.
Ja,
han
verkligen
hade synpunkter också på det här, eller?
Ja, han tyckte att vi skulle lägga ner det.
Varför det? Alltså helt lägga ner?
Ja, det uppfattade det så.
Mm-hmm. Men han sågning?
Nej, sågning. Han tyckte väl att resten var bra, men han tyckte den delen kunde vi ta bort.
Men i och för sig, det är ganska sällan som vi berättar om intervalltider och pulskurvor.
Nej, det vet jag inte om det har hänt någon gång.
Vi pratar mest om hur ont vi har.
Ja.
Men ändå blir jag lite sugen på att höra splittar.
Ja.
För du gjorde ett jävla pass här i skogen.
Ett jävla pass. Lite att ta i kanske. Ja, det är lite konstigt. Lite inte konstigt, men inte ett helt idealiskt upplägg på passet.
Nej, vi behöver inte gå in i detalj, men vi kan bara i korta drag. Så.
Det var inte en progressiv distans.
Nej, det var andra.
Den var omvänd. Och mycket smärta sista kilometer.
Så konklusionen, hur mår din kropp den här veckan, bättre eller sämre?
Jag skulle säga att den mår mycket, mycket, mycket sämre än förra veckan faktiskt.
Det är samma med min.
Ja.
Den mår också sämre.
Jag kan inte ens cykla, kan jag säga. Så dåligt är det.
Oj.
Då är det illa.
Då är det mörkt.
Ja, det är riktigt mörkt faktiskt.
Jag tänkte bjuda på lunch, Sigge. Är du hungrig?
Nej.
Jag tar upp min magiska väska här.
Åh, tack.
Ja, det är två burkar.
Ikas tonfisk.
Tonfisk. Är det vatten eller olja det där?
Det här är vatten.
Ja, vatten. Den är inte så god den jäveln. Det ska vara olja egentligen.
Och så två burkar majs också.
Jag tänkte vi kunde köra det som lunch. Vad tror du?
Det är det du brukar käka.
Ja, ibland.
Ibland.
Ja.
Det borde vara oftare.
Det borde absolut vara oftare. Ja. Vi har ju sagt att vi ska komma med bra tips.
Ja.
Och det här är ju verkligen ett bra tips. Det här är ju jävligt bra löpamat.
Jag åt ju mycket tonfisk faktiskt när jag höll på lite högre nivå med min löpning för många år sedan. Så sen dess har inte jag ätit så mycket tonfisk.
Jag är ganska trött på det.
Ja, men jag blev det då.
Man blir trött snabbt, men det kostar.
Ja, men jag var dålig på tillagarna. Jag brukar äta den direkt i burken faktiskt.
Ja, det gör jag också.
Ja, det är ju inte så gott.
Det är inte så gott, men det är ändå något som vi kan rekommendera.
Ja, Det är bra proteinkälla.
Långpass på morgonen, på fastande mage.
Ja.
Lunch, tonfisk i vatten och majs.
Efter långpasset, inget annat.
Ja.
Ett glas vatten kanske.
Ja, vatten kanske. Det är ett framgångsrecept, kanske. Det är ju alltid lite kontroversiellt det här med vikten. Men man måste ju få skämta lite.
Ja,
eller hur?
Det får man faktiskt.
Och dessutom är det svårt att nonchalera att vikten har viss betydelse i löpning. Fråga bara Claes Åkesson, som är för tung. Apropå vikt, apropå majs, Sigge, Kenya.
Ja.
De äter ju mycket majsgröt.
Ja, det gör de faktiskt.
Det var en
bra koppling där.
Ja, precis. Det är det de försöker. Nu ska jag inte säga att Kenya inte finns överhuvudtaget på löparkartan, för det gör de ju. Men om man jämför med några år tillbaka, fan, det är någonting som har hänt.
Ja, vissa grenar har ju definitivt hänt. Hinderlöpning till exempel var de ju stor makt på förut, och det är de inte längre. På här sidan. De är damsidan lite bättre kanske, men de faller ju som käglor där borta för dopingförseelse. Så det är ju rätt många som är avstängda nu.
Så det är dopingen som har gjort att de så att säga halkat efter på världskartan?
Jag vet inte hur mycket de har halkat efter faktiskt, men de tog ju över 10 medaljer nu på VM tror jag.
Ja.
Men på maraton till exempel så hade de en sjätteplats på damsidan tror jag, som bästa resultat på både dam och herr på maraton. Och det är ju inte något jättebra resultat för Kenya.
Nej.
Som har så enormt många topp 100, topp 150.
Men nu säger alltså dopingfall, avstängda löpare, hur många pratar vi om?
Jag har inte siffran i huvudet faktiskt, men det är en utav, det är, Ryssland är väl nummer ett. Indien och Ryssland tror jag har flest avstängda i världen. Sen kommer nog Kenya tror jag. 60, 70, 80 stycken eller någonting kanske.
Så det är så de resultat som vi såg förra åren?
Ja.
Var det dopade resultat?
Några av dem, definitivt. Och det har man ju sett. Alltså, det är ju några på högsta nivån som har satt något världsrekord och så, som har åkt fast, som har blivit avstängda efteråt. Så man vill kanske, ja, jag har inte detaljstuderat det, men de har fått behålla det. Men de har senare blivit avstängda. Då. Så då kan man ju förmoda att de också har varit dopade.
Men du nämner Ryssland, Indien och Kenya. Sticker Kenya...
Stormakter inom doping kan man ju säga,
ja,
om man tittar på antalet avstängda.
Men sticker Kenya ut vad gäller Afrika, vad gäller Östafrika?
Ja, jättemycket. De har ju överlägset flesta avstängda nu. Och nu har ju World Athletics... De har en organisation som heter Integrity Unit, som är en fristående korruptionsorganisation. Det är inte bara doping utan korruption. Och de har ju gett sig på Kenya hårt kan man ju säga. Och World Athletics har avkrävt stora resurser av kenyanska regeringen tror jag, kan man ju säga. Så att de betalar årligen, jag tror det är 50 miljoner kronor om året eller någonting, 3 år framåt eller något sånt. Ja, om hade de inte gjort det så hade de troligtvis blivit avstängda på samma sätt som Ryssland blev här för ett antal år sedan.
Ja.
Som land då. Och då hade vi inte sett kenyaner överhuvudtaget på lopp.
Men inställningen till doping i ett land som Kenya?
Ja.
Hur skulle du vilja förklara den inställningen?
Det är väl olika förstås. Men man ska göra klart för sig att det är väldigt många människor i Kenya och andra afrikanska länder också, som Etiopien eller så, som de har inte så mycket att förlora. Om man kommer som ung löpare och så ser man en möjlighet att komma fortare framåt, så är det ju inte så mycket som talar emot att man kanske ska testa det. För att det är så pass mycket, de har så mycket att vinna ekonomiskt, inte minst, på att prestera helt enkelt.
Och det har ju naturligtvis även agenterna.
Ja, absolut. Det är, och skoföretagen som satsar stora resurser i de största drakarna, Adidas och Nike, som satsar stora resurser i de här länderna, har ju såklart att vinna på att de levererar resultat också.
Hur många fula fiskar finns det i agentvärlden som inte bryr sig överhuvudtaget om ens löpare är dopad eller?
Ja, det finns ju några kända som har många fall, och två italienska bland annat som har, de har ju varit med eller syns i svensk media och så. Så att, nej, det finns nog ett antal oseriösa, jag kan inte säga hur många, men det finns ett gäng.
Men tror du att man kan svänga den här inställningen i ett land som Kenya och andra länder också, där man liksom ser på doping som, ja, inte så allvarligt helt enkelt?
Ja, det kan man ju säkert. Den här organisationen, Integrity Unit, de håller utbildningar nu i Kenya, så har jag sett. För jag följer dem då på... följer deras konton på sociala medier och så. Så att de gör ju sådana försök. Det är inte bara testning och sätta dit folk, utan de försöker utbilda och förklara för löpare, och framför kanske yngre löpare då, som är på väg upp då, och försöker ta dem i tid. Då. Man har sett några unga, jag såg någon ung 17-årig tjej som åkte fast nu, som hade sprungit ett lopp på hinder på över 10 minuter och åkte fast nu.
Ja.
Så att det är ju inte jättebra, kan man inte säga.
Och testningen totalt sett, alltså jag tänker inte på den individuella testningen utan ute på lopp och sådär. För menar, du är ju ute med Hanna Lindholm på, på en hel del stora lopp.
Yeah.
Är den korrekt? Är den bra?
Testningen på loppen tror jag är korrekt så. Men det är ju inte där, jag tror inte det är någon som tror att det är där man sätter dit. Liksom, det är inte, de flesta åker ju inte fast där utan de åker ju fast på annat sätt liksom, när det sker oannonserade tester helt enkelt i träningsmiljöerna och sådär. Så att,
tror du Kenya kommer komma tillbaka som dominerande?
Ja, de är ju fortfarande bra. Så att, de tog ju flera guld nu på VM. Så att, jag tror inte att de försvinner på det sättet. Men det är det som har varit det mest största, liksom, tycker jag, det var lite intressant att se. Det är om de ska bli avstängda faktiskt.
Ja.
Och det har, tror jag, varit väldigt, utan att veta. Så jag har bara fått en känsla av att det har varit nära att de ska bli det. Men det har inte hänt då. Så att vi får se, det droppar ju i nya fall hela tiden. Det tar liksom inte stopp då, utan det är tyst i några veckor, sen kommer det tre till och sen är det två till. Och så att senaste året har det varit en lavin av dopingfall. Alltså.
Men så om det fortsätter, då kan det verkligen bli ett helt stopp för Kenny?
Ja, jag tror det. Om de inte får bukt med det liksom, och märker att inte... Men nu, jag tror, det är, i och med att de har petat upp så mycket pengar från Kenya till det här arbetet, så visar de ju ändå på något sätt att de vill göra något åt det.
Mm.
Och det är ju skamligt för Kenya såklart. Det ser jätteilla ut om vi åker fast folk hela tiden. Så att de vill ju göra något åt det, det tror jag. There'll be a golden letter reaching down
when the man comes around. Vissa har bra chefer, chefer som förstår vikten av att vara med i Elitpodden. Och tack vare just en sådan chef så säger vi nu välkommen till Lovisa Lind.
Tack så mycket.
Du fick ledigt.
Jag fick ledigt, en snabbis i alla fall. Jag skyndade mig hit.
Vi var inne lite på det, med vad du jobbar.
Ja.
Det är lite löprelaterat ändå.
Ja, men det tycker jag ändå. Jag jobbar på Race ID, så det är egentligen en anmälningsplattform. Så vi kan säga att vi är ett steg mellan lopparrangörer och deltagare.
Mm. Det är inte teknik, tidtagning också? Eller?
Vi har tidtagningsapp har vi, som är lite simplare lösning om man vill ha ett alternativ till manuell tidtagning till sina lopp. Sen kan vi även så här, koppla ihop arrangörer med chiptidtagare och sånt där. Men,
det finns lunch här?
Jag såg det. Ja. Två av mina absolut få saker som jag inte tycker om. Majs och tonfisk. Nej, men jag är inte så krassen. Men...
Nej, du behöver inte. Det är Finnkampen nu i helgen. Ja. Jag ser inte Lovisa Linds namn i startlistan.
Nej.
Vad är det som... Varför jag... det?
För att jag inte ska vara med. Ja. Nej, men jag har faktiskt lagt ner den här säsongen. Jag är klar. Det har ju inte gått speciellt bra i år, om man säger så. Så jag bestämde mig för, ja, det var några veckor sedan, att nej, nu... kommer jag nog inte få ut så mycket mer av det här. Så att jag har haft lite lugnt någon vecka och så har jag börjat grundträna igen faktiskt.
Så det finns ett tänk inför fortsättningen vad gäller löpningen?
Det gör det.
Ja.
Jag hoppas att nästa år kan bli bra. Men då behöver jag bygga upp en bra bas som har varit det jag mycket har missat under det senaste året. Det är så lätt när man liksom är uppe i allting och... Man kanske har lite småstrud på vägen och man tänker hela tiden att nej men, man kämpar på, man kör alternativt. Och speciellt kanske som det har varit i mitt fall senaste året, att jag har liksom inte haft en stor skada. Det har inte varit så här, du har en stressfraktur, benet är av, du måste vila så här många veckor eller månader. Däremot har jag haft väldigt mycket småtrassel och när man är uppe i allting och bara försöker hela tiden göra det bästa av situationen så är det kanske lätt att man blir lite blind för hur mycket man faktiskt missar, men det har varit ett väldigt, väldigt trassligt år egentligen sedan förra hösten, så egentligen är jag inte förvånad att det har gått riktigt kast den här sommaren. Men.
Jag tänkte, vi återkommer till strulet, det har varit strul under årens lopp, men vi kommer till det. Jag tänkte på Finnkampen nu i helgen, hur inspirerande är en Finnkamp egentligen?
Jo, men det är kul. Finnkampen är väldigt speciellt och kanske för min del för att det har varit så stort så länge. Nu har det varit lite sådär kanske med intresset publikmässigt senaste åren och sådär. Det har gått lite upp och ner, men för mig innan jag började träna friidrott och även när jag precis började träna friidrott, då gick ju faktiskt Finnkampen i Göteborg. Alltså jag var ju tittare här på Ullevi när jag var liten, så det har alltid varit väldigt stort och det är ju häftigt att det är världens äldsta landskap tror jag, som fortfarande hålls vid liv. Så att Det är alltid ett roligt avslut på säsongen. Det känns lite konstigt att jag ska missa faktiskt. Ja. Att jag har nog varit med sen jag blev senior.
Liksom. Men ska du dit? Titta.
Jag ska dit och kika lite. Ja. Jag tänker jag får ta in lite stämning istället för att springa själv.
Vad säger du? Vad tycker du om Finnkampen? Alltså, går du igång?
Ibland inte. Ja. Det beror lite på.
Vad beror det på då?
Jag vet faktiskt inte. Jag är för gammal kanske. Jag har sett för många. Jag vet faktiskt inte. Men det spänningen i den här, alltså kampen mellan nationerna, den går jag inte igång så jättemycket på faktiskt.
Nej.
Men det är ju vissa lopp på löpsidan och så är det jättekul att kolla på. Kan vara kul.
Vad säger du då, vissa till dem som tycker att Finnkampen har så här överlevt sig själv lite? Att man borde tänka om?
Det känns för min del som, jag har varit med och tävlat i alla år och det är ju väldigt, vi springer ju alltid liksom individuellt, man springer för sin egen skull och det känns som att det är verkligen alla löplopp nu för tiden och för gammal låter. Men det känns som att det har gått liksom mer och mer till att varje tävling som springs blir en jakt på rekord. Det är liksom, ja men, från 800 uppåt, det ska vara minst en farthållare, det ska vara ljusharar och det ska vara liksom varenda lopp som springs blir som en gala tävling där man bara jagar tider.
Mm.
Och det är väl det som kan vara lite roligt och alltså, så har det blivit lite grann nu med SM-loppen också i och med att med hela rankingsystemet att det är viktigt med poäng och då vill man springa fort och så här. Så det som är kul tycker jag med Finnkampen är att det är en av de få tävlingarna som liksom lever kvar, det kan bli så här taktiklopp och ja men att det är tre från varje land så att man samarbetar med sina lagkompisar men även att det kan bli lite ja men lite rolig taktiktänk som kanske inte riktigt finns kvar så mycket i många andra tävlingar.
Hur hård attityd kan det vara gentemot finnarna när du nu springer mot dem? Jag menar, förr i tiden, man får känslan av att det var alltså mer hatkänsla.
Ja, det har ju varit slagsmål på löparbanan i princip. Ja. Det var väl ett tag sedan man såg. Men...
Ja, vi är nog ändå ganska snälla.
Ja, det är det.
Ja. Kanske är olika från gren till gren, men ja.
Om vi tar det någorlunda från början, från absolut första början, vad var det som fick dig att satsa 100% på en så pass tuff sport som löpning?
Jag vet inte riktigt. Och det var kul, jag sa det förut här, jag tjuvlyssnade lite på avsnittet som var med för några år sedan. Och då pratade vi också om när jag började friidrott. Och då sa jag tydligen då också att jag tyckte inte alls om att springa när jag var liten. Så här, innan jag började friidrott. Jag körde lite andra sporter och tyckte väl att det var ganska jobbigt att springa. Så där, lite bekväm. Sen började jag friidrotta, körde alla grenar och så började löpning gå bra. Och så, jag vet inte riktigt. Det blev liksom...
Men du var bra?
Ja, eller jag var väl så här juniorduktig i Sverige, men inte så här på någon högre nivå. Liksom. Jag vann USM och JSM och sådär, men ja, jag var med på några ungdoms- och juniormästerskap, men där var det inte att jag fick några framskjutna placeringar. Och så där. Men då blev det det, att det var löpgrenar, eller ja, 800 då, som jag kvalade in i och så, och så fastnade jag.
Om man flyttar fram några år där till 2013 när det var U23-EM, va?
Ja.
Då gick du till final.
Mm.
Pers 203-51 tror jag du hade där.
Mm, det kan det ha varit.
Var det någon slags milstolpe?
Det kommer jag faktiskt ihåg. För det var mitt sista juniormästerskap och första och andra gången jag gick till final. Sen så gick det inte så bra i finalen, hör för mig. Men det var nog ändå sådär att man fick liksom smaka på lite det här att ja, men tävla internationellt även om det var ett juniormästerskap och ändå att det gick lite bättre än vad jag gjort innan. Man kände att man hade där att göra. Och sen året efter så kvalade jag in till mitt första seniormästerskap. Och där tror jag verkligen, det kan jag minnas så starkt, att jag verkligen kände, men oj, shit, springa så här seniormästerskap, det är ju jättekul, det här vill jag göra. Ja.
Och där blev det en nytt pers på EM i Zürich där, året
precis,
efter.
Ja.
Ingen final dock, va?
Nej, jag gick till semifinal.
Mm. Men sen 2016, då kom ju det här, vi snackade lite om det, du och jag, eller som man kommer ihåg som ett liksom magiskt år. Mm. Lite för. Vad minns du?
Ja, jag minns EM till att börja med. Mm. Och sen att det var nära final, va, på OS också.
Ja.
Eller hur?
Ja, jag var 10.
Ja, precis. Mm.
Ja, då rullade det på, får man ändå säga.
Vad var det som hände där? Eller varför kom breaket där 2016, tror du? Nej.
Jag var ju med då första gången 2014, första mästerskapet. Sen 2015 kvalade jag inte in till VM. Och det var väl lite av en besvikelse, men det var också så här, jag, jag var sjuk typ 2,5-3 veckor i juli, vilket inte är jätteoptimalt om man tävlar i friidrott. Så jag missade, jag var sådär precis på håret för att komma med till VM i Peking, tror jag att det gick då. Och det gjorde jag inte det. Och det gjorde väl mig lite irriterad, tror jag. Att jag verkligen kände, ja men året innan hade jag känt, men det här är kul, det här vill jag göra igen. Och sen så kom jag inte med. Så det var väl kanske, det var ingen stor motgång. Det var inte att jag blev liksom helt förkrossad över att inte komma med till VM Peking jämfört med kanske hur jag har blivit senare när jag inte har kommit med ett mästerskap. Men det var ändå så här att en liten besvikelse kände, men det här vill jag ju verkligen. Och sen kommer jag ihåg att det bara var att men det funkade väldigt, väldigt bra i träningen hela året och jag fick kontinuitet som verkligen behövs. Och sen så rullade liksom på.
För jag tror att när man fick upp ögonen för Lovisa Lind där 2016, många av dem som kanske inte var inne i löpningen utan liksom tittade då och då på sporten, då var de nog ganska förvånade över hur du sprang loppet. Man var ganska ovan vid en svensk som var stark i slutet av loppen. Så du måste ju ha varit sjukt bra tränad 2016.
Ja, jag var nog det. Eller ja, det var jag. Och det var nog också att jag har väl alltid egentligen sprungit mina lopp lite på det sättet. Och ser man någon som är stark på slutet så är det lätt att tro att man har världens spurt och att man ökar farten, men det handlar ju egentligen bara om att man är grundstark liksom och kan hålla farten lite bättre än de andra. Så man tappar lite mindre på andra varvet, för att det är ju ingen som ökar mellan...
Nej. Vad var det, tror du, i träningen som gjorde att det funkade så bra?
Jag tror att väldigt mycket handlade om att jag kände själv att jag ville det här, och jag tränade på utan några strul. Egentligen så är det väl det. Tränar man hårt, tränar du bra och slipper skador och sjukdomar, så då kan det börja lossna. Sen så är det ju så, när man väl kommer in i en våg och det flyter på, det går väldigt bra, så blir man ju väldigt motiverad och så av det. Och, ja.
Så motivationen inför året 2017 måste naturligtvis ha varit, det måste ha varit enorm.
Ja, men det var den. Ja. Verkligen.
Och då sprang du i Lausanne, va?
Japp.
Fort?
Hopp.
Ja. Hur fort var det?
1:58,77.
Ja. Och då var ju så vägen spikrak naturligtvis mot VM.
Ja.
Men det blev ingen VM.
Nej.
Nej. Vad var det som hände?
Nej, det känns... Det här med VM, det har varit en liten... Det känns som att ligga en liten förbannelse över VM och mig. Alltså, det har aldrig blivit något. Det var ju länge sedan jag sprang riktigt bra på ett mästerskap. Men då fick jag min första så här rejäla skada. Så jag fick en stressfraktur i foten ett par veckor innan VM i London. Och det var ju extremt dålig timing.
Ja, det var bara några veckor innan, just det.
Ja, det var nog knappt 2 veckor innan.
Ja, tungt.
Ja, det var inget kul.
Nej. Då blev det vattenlöpning.
Ja. Och det är ju kul.
Det är jättekul.
Det är så fruktansvärt tråkigt. Ja. Men...
Har du kört här nu?
Ja, det har jag faktiskt gjort. Ja. Jag var tidig med det. Man hade väst på sig. Ja, inte, man hade inte bältet.
Jaha, jag är ju en sån där. Det vet jag hade precis. Också när jag var...
Jag körde mycket på GH. När GH hade så här 16 grader i vattnet eller någonting. 18, det var jättekallt. Man frös mattan.
Ja,
hemskt.
Körde du långt? Länge?
Nej, det gjorde jag inte. Jag körde hårt en timme. Direkt.
En kompis, ja, nu länge sedan vi hade kontakt, men vi hade kontakt förut, Erik Anfeldt, vet du. Han har ju varit en del skadad. Han har kört ganska mycket vattenlöpning. Han kör långpass.
Ja, det kan
2 timmar.
Ja, det gjorde jag en gång.
Alltså,
2 timmar runt.
Men det är ju...
Ensam i badhuset. Satt 3 badvakter och käkade godis och drack cola och tittade på mig. Ja.
Det blev bara en gång.
Ja, det blev bara... Ja.
Hur tufft var det att komma tillbaka då, från den skadan?
Det var tufft, men det är väl också så här, många har ju en... Alltså, det är ju svårt att ta sig igenom en hel karriär som elitidrottare utan att åka på någon skada. Sen vill man såklart ta så få som möjligt. Men det var första gången jag hade en sån riktig skada som jag kanske hade genom att ha tränat lite för hårt. Då, liksom orsakat själv. Så att det var ju tufft, men på något sätt var det också lärorikt. Liksom. Sen var det ju... Ja, det var inte jättekul. Men
nej, men elitlöpning, det är ju som naturligtvis... jävligt jobbigt fysiskt och psykiskt bara att vara i det normala, så att säga. Men när du råkar ut för något sånt här så blir det ju ännu jobbigare psykiskt.
Ja, men det kan det absolut vara.
Ja. När man råkar ut för de här grejerna, det är inte svårt att motivera sig.
Det kan det väl ha varit till och från. Och nej, men just vattenlöpning, det är så fruktansvärt tråkigt att istället för att gå ut och springa får man gå till en badhus liksom och köra sina intervaller där, och det är inte kul. Men sen, jag vet inte, jag har nog alltid ändå på något sätt vetat ja, men när jag har haft skador eller haft motgångar och sådär, så har jag inte känt mig klar. Och då vet man att oavsett om det är att man ska springa sina intervaller ute eller om det är att man ska ta sig igenom den här perioden av alternativ träning, så har jag alltid velat göra det, för att jag vet att jag inte riktigt har känt mig färdig liksom, på banan. Så.
Nästa jobbiga i karriären, när det är OS i Tokyo på gång, vilket naturligtvis är målsättningen för Lovisa Lind. Springer bra på stadion. Klarar kvalgränsen. Tror att det är klart. Och så fick du inte åka.
Nej, ännu mer trodde jag var klart när jag fick min akkreditering.
Du fick till och med akkreditering.
Den är ju bizarr.
Vad säger man om det? Med perspektiv. Du var ju inte glad då, kan man säga.
Nej, det var jag absolut inte. Jag kan fortfarande bli ganska frustrerande att tänka på det, för det känns väldigt orättvist. Sen så vill jag inte gå runt med någon offerkofta och tycka synd om mig själv och bara liksom, ja, grina över det här. Men jag tycker att det var otroligt fel, och jag tycker att jag blev liksom inte så schysst behandlad, och det kommer jag aldrig ha förståelse för. Sen, ja, vad ska man göra?
Hur var kommunikationen efter det med SOK?
Den var ganska obefintlig. Jag skulle vara tacksam, fick jag höra, för att jag fick ha ett samtal med Peter och Thomas, att de kunde, att jag liksom fick prata med dem, och att det inte bara var via Karin då som jag fick mitt nej. Jag vet inte hur tacksam jag känner mig över det, men...
Fick du sa de det till dig, att du skulle vara tacksam?
Nej, jag kommer inte ihåg vem det var som sa det. Så, ja,
men det framfördes på något sätt.
Ja, för att alla har inte, vad jag förstår, liksom mandat att prata med vem som helst på SOK. Men ja, nej, sen så hörde jag ingenting. Jag var ju med i Topp och Talang, och sen så har man ju alltid då ett utvärderingsmöte. Mm. Så det skulle jag ju ha. Det här var ju några månader senare, i december eller någonting. Och då, ja, det var första gången som jag hörde någonting liksom.
Mm. Nu är inte Peter Reinebo här.
Nej.
Från SOK. Men jag minns att Tregaro, i samband med att du inte fick åka till OS där, han skrev, tror jag, att Peter Reinebo förstör människors liv.
Ja, det var något sånt.
Han var jävligt irriterad. Ja. Alltså.
Mm.
Tyckte jag var lite modigt med tanke på att han har aktiva som är med i Topp.
Men som sagt, Peter Enebo finns inte här och kan försvara sig. Men det är ju någonting som är fel. Jag pratade med Kalle också om det, liksom kommunikationen med SOK och även med förbundet i vissa lägen. Varför är det så svårt? Får det funka?
Ja. Faktiskt ingen aning. Väldigt bra fråga. Jag vet faktiskt inte hur det kan vara så svårt.
Vad säger du, Sigge?
Det är dåligt ledarskap. Det är det kokar ner till hela tiden. Det är som när man ska lämna besked och skicka mejl istället för att ringa, som jag eller som Hanna har varit med om till exempel. Så det är obegripligt. Liksom. Det är, för mig är det helt obegripligt.
Måste man rensa på SOK?
Ja, det är väl generellt. Kalle sa någonting off record i och för sig förra veckan, tror jag. Någonting om att förbunden eller i stan eller så har problem med de här sakerna. Och det är, jag uppfattar det som ett generellt problem faktiskt. Sen kan det ju ibland se värre ut hos vissa eller i vissa situationer än andra. Liksom. Men det är ju inte, det är ingen unik för, det är ingen unik händelse det här, det som Lovisa berättar.
Nej.
Det är det inte. Om vi bortser från själva det felaktiga att hon inte blir uttagen, så att säga. För det är också helt åt helvete enligt mig. Men själva hur det går till också är galet. Alltså.
Men jag tror att alltså, hela det här nya systemet att kvala in till mästerskap, jag har väldigt svårt att liksom förstå det, eller förstå varför det ska vara bra överhuvudtaget. För det känns som att det har ju skapat extra mycket så här luddighet, inte bara i Sverige, utan nu är det helt plötsligt att alla förbund gör lite som de vill. Alltså, tidigare har det varit väldigt tydligt, eller uppfattar jag det i alla fall som, att okay, du har haft en kvalgräns, kanske att det har funnits en A- och B-gräns, men det har varit så här, det har varit en kvalgräns som har varit rimlig för att det har fyllt upp i princip alla platser till alla olika grenar, och sen så har det väl kanske funnits såna här liten väntlista, eller att man har några få har kunnat få en inbjudan. Men nu, jag tycker det har blivit så himla konstigt med hela, alltså, kval- och uttagningssystemet generellt. Liksom. Okej, World Athletics har bestämt sig för att ändra på det här. De har ändrat på det för att de vill att i princip halva startfälten till mästerskapen ska kvala in på liksom så här världsrankingspoäng istället. Jag tänker att då får det väl vara det som gäller. Men sen har ju väldigt många andra förbund dessutom då gått in och pillat, det är inte bara Sverige, som bestämmer att nej, men okej, fast vi vill inte riktigt följa det här för att jag vet inte riktigt varför. Men det är ju samma, ja, men Holland, Belgien, England eller så, de har ju problem också för att förbunden sen säger att okej, World Athletics har bestämt det här, men vi vill inte skicka någon om de inte kan vara på pallen. Vi vill inte skicka någon om de inte är då topp 32 av 56 platser. Eller vi vill inte skicka någon. Så att det blir väldigt, väldigt konstigt om man bestämmer, eller man, om World Athletics bestämmer ett nytt sätt att vara in till mästerskap. Och så ska ändå det vara okej att förbund hit och dit gör som de själva vill. Då blir det ju, alltså om man ska vara krass, det blir fel startfält på VM. Ja, för att det blir inte de som inkvalar, utan det blir de som inkvalar plus de som har schyssta förbund. Liksom. Och jag har väldigt svårt att förstå det.
Vi var inne på det lite med Kalle förra veckan också. Ja. För det är ganska intressant, för att friidrotten och löpning är ju väldigt, den är ju väldigt exakt egentligen.
Det är så lätt.
Det är en startlinje, en mållinje och sen är det en klocka som rullar.
Det är väldigt lite bedömningssport.
Ja, det är väldigt lite. Hur fan har det kunnat bli en bedömningssport plötsligt?
Ja, nej, men det är lite som Lovisa är inne på. De World Athletics har öppnat för att förbunden får göra det fritt faktiskt, i och med att de gör som de gör. Om de hade fattat beslutet och sagt att alla måste följa det här, för nu har vi fattat beslutet i demokratisk ordning, så då måste alla följa. Följer ni inte det så får ni inte vara med. Då skulle man ju säga att Sverige får inte vara med, Storbritannien får inte vara med, för de har valt att inte följa det som har beslutat. Men när man gör så här så öppnar man upp för extremt mycket subjektiva hittepågrejer. Helt i onödan, när sporten egentligen är extremt mätbar. Eller den är ju mätbar. Och jag såg nu någonting på häromdagen, att Storbritanniens sportchef, eller ja, deras högsta person, han var ju nöjd med VM nu, för de kom ganska högt upp i medaljligan, så att de kör vidare på det till nästa år också.
Men
så
det är väldigt många som inte får med.
Ja, alltså, precis, inte de hade kunnat få ännu mer medaljer om de hade skickat fler. Liksom.
Och det är lite så här, för min del, så som har de första mästerskapen jag var med på, då har jag ju placerat mig extremt mycket högre än vad jag liksom borde, eller vad man säger. Men bara, ja, men dels EM i Amsterdam, men sen i OS i Rio också. Liksom. Jag skulle inte bli tia på det. Jag skulle åkt ut först av alla i försöken om man hade bara tittat på tiderna inför. Men det är så här, man ger ju inte någon chansen att skrälla. Man ger ju inte någon chansen att liksom ta för sig och placera sig bättre. Det är ju alltid några som skräller. Det var så här, ja, men då även OS i Tokyo. Jag tror att det var en tjej från Kina som gick till final, och hon var liksom typ hade sista plats in. Liksom. Det är alltid så där att några lyckas trassla sig vidare, några lyckas få till de mästerskap, och det är väldigt svårt om man inte får chansen ens att starta. Liksom.
Det är också, kan jag tänka mig, på den nivån ganska skönt att komma in i ett mästerskap och slå i underläge. Eller hur?
Verkligen.
Och inte vara favorit.
Ja. Ja, det finns ju länder som tänker helt annorlunda mot till exempel Storbritannien och några andra. Som Kanada var ju så. De har ju tagit, jag tror om jag uppfattar det rätt, så har de tagit, de har ju gått på det som World Athletics har bestämt. Och de säger att de ser det som positivt att de får mer aktiva som får chansen. Och dessutom med ett antal aktiva som kanske inte kommer prestera, men de kommer ha lärt sig någonting.
Precis.
Så att de får en chans, och det blir en positiv attityd gentemot aktiva. Man visar ju att man tror på sin trupp när man säger verkligen att man tar med dem. När de har klarat det som krävs internationellt. Det här, om man väljer att inte ta med någon fast de har klarat de internationella kriterierna, så säger man att man tror ju inte på dem.
Nej.
Och vilket heller troligtvis inte är så bra för fortsättningen, för varken individen eller för truppen i stort. Då.
Nej. Och jag tror att både Finland och Danmark kör också rakt av.
Ja, Finland gör det definitivt.
Ja, och jag träffade en dansk tjej, hon sprang 800 nu på VM också. Och hon sa det, de har ju sin största trupp någonsin. För att väldigt många personer som kanske inte, om man säger, borde ha kommit med, fick sedan trött, de bara klättrade upp i listorna när alla de här länderna som inte vill skicka sina aktiva strökplaceringar, och så fick de med hur många som helst. Och det är också det att, nej, men det handlar ju inte om de som... Det handlar inte om att du ska springa fortast, eller det handlar inte om att du ska ha en bra tid och så kvalar du inte ett mästerskap. Det handlar lika mycket om att du ska känna bra personer, du ska komma in på tävlingar som ger hög placeringspoäng. Sen kan du springa, få ett bra snitt och springa fem lopp lite långsammare, så kan du fortfarande komma med för en person som springer ett lopp skitlopp, men som är lite, eller skitsnabbt, men det är lite för långsamt för direktkvalet. Men alltså det, ja,
för det sjuka var ju det, när du fick nej och inte åka till det här mästerskapet, när du så att säga hade uppfyllt kvaltiden, var ju att, eller rätta mig om jag fel, men det känns som att din formkurva då pekade så jävla mycket åt rätt håll. Förstår du vad jag menar? Att Det känns som att du hade någonting annat i kroppen, ännu bättre.
Ja.
Ja, så var det. Så var det.
Ja, så var det.
Varför blev det här året som det blev då för dig? Varför blev det piss?
Alltså nu när jag med lite så här kanske har tittat tillbaka, så jag har ju kanske missat mellan 12 och 14 veckor löpträning sedan i höstas av olika anledningar, och det är ju inte bra, speciellt inte när det blir utspritt, så att så fort man har börjat kunna trappa upp träningen så har man fått ta två steg tillbaka, då är det svårt att springa fort, men nej, det har varit det ena efter det andra. Mm-hmm. Så här små trassgrejer jag fick från ingenstans, problem med vad precis när jag började träna förra hösten, så höll det i sig lite längre än vad vi hoppades på. Mm. Sen så blev jag sjuk i januari. Fick någon riktig hosta som blev liksom 3 veckor och antibiotikakur. Sen så tränade jag ändå helt okej, bra början på året, men det blev ingen inomhussäsong. Sen så fick jag lite problem i andra vaden och sen flyttade upp till andra höften. Och så det har varit väldigt mycket skitgrejer. Liksom. Mm. Ja. Och sen så tror jag att det har varit lite tufft, för i och med att det blev lite liknande för mig även förra året. Eller det var ju absolut inte samma sak som med OS. Där tycker jag fortfarande att jag borde fått vara med. Mm. Förra året kan jag förstå, men ändå att det blev väldigt tråkigt att lite samma sak igen. För inför VM då förra året, då hade jag faktiskt tagit direkt kvalet inom kvalperioden. Och fick ju inga direktion heller på vad jag skulle göra förrän typ inför mitt sista lopp som också var på stadion. Och fick då också att man istället väljer att inte skicka istället för att skicka. Och där var det så här, nej men okej, det var inte riktigt samma situation. Jag hade inte sprungit 5 lopp under 2 minuter som jag gjorde 2021. Men det var ändå så här, även då var det att formkurvan gick uppåt. Vi var väldigt transparenta, alltså extremt. Skickade in all träning jag hade gjort och det syntes ganska tydligt. Liksom. Jag hade haft covid 2 gånger innan säsongen. Så att det var ju inte optimalt för att vara i toppform tidigt. Men fick ändå inte bli uttagen till mästerskapet. Så att det gjorde väl att jag också fick lite, vi pratade lite om det innan med motivationen, men att det blev inte riktigt lika roligt att tävla, och jag fattar inte, jag hade lite svårt för mig själv att känna varför jag gjorde det, för det kändes bara som en press till prestationsgrej nästan, att jag behövde bevisa så mycket mer och mer att jag tävlade för att försöka bevisa någonting snarare än att tävla för att jag tycker det är väldigt roligt. Så det var ju lite ett problem förra sommaren, speciellt inför EM sen då i München som jag faktiskt blev uttagen till, att jag hade väldigt svårt att tycka att det var kul, och det var väldigt också konstigt för mig, för jag har alltid tyckt att det är väldigt, väldigt kul, och jag har alltid känt att jag har velat tillbaka, att jag har velat tävla för att jag tycker om det liksom. Så då fick jag mig en rejäl sådär liten oj, vad är det som händer nu? Och det kändes konstigt att jag kände så. Och det var väl lite också så här, även om jag har haft mycket trassel i år, så har det väl också varit försöka ändå hitta tillbaka till att även om jag har sprungit sjukt dåligt, alltså fruktansvärt långsamt, så har jag ändå på något sätt försökt fokusera mer på att okej, i början av sommaren då visste jag om att jag var absolut inte redo att tävla, men ville på något sätt göra det bara för att försöka njuta av själva tävlingssammanhanget, om man ska säga, för att typ hitta tillbaka till glädjen lite grann.
Hur svårt är det? Alltså när du egentligen vet hur fort du kan springa egentligen, men du vet att nej, men jag är inte på den nivån just nu. Hur jobbigt och svårt är det att ställa sig på startlinjen?
Det var ändå helt okej. Sen är det så här tråkigt att gå i mål och se att man springer på 2.07. Det är ju inte en tid som jag är nöjd med. Men jag var nog väldigt så här, när jag började tävla i juni så var jag nog ändå, jag var ganska lugn i det, för att jag var så här, okej, jag vet om, jag har knappt kört några så här förberedande pass, men jag vill väldigt gärna springa de här loppen för att inte behöva ställa in. Det var nog det så här mycket att jag fick ställa in hela inomhussäsongen, jag hade redan ställt in min tävlingsstart och skjutit på den, och så var det så här, okej, jag är inte redo, men jag vill inte ställa in och skjuta på det igen. Så då var jag nog väldigt så här, då facear jag hellre att springa långsamt. Sen klart att det är svårt på ett sätt att stå på startlinjen och veta att du egentligen inte är redo, fast så ska du fortfarande försöka få ut allt du har. Men jag tror att jag för mig själv försökte göra det mer som att det här är en del. Jag tävlar för att det är en del av att komma i form. Det här är en del istället för att köra ett barnpass så kör jag liksom uppvärmningen, jag kör det här loppet och sen så hade jag mycket liksom intervaller efter tävlingarna och sånt där för att, ja men okej, det här är en del i förberedelserna, det är helt okej och inte bli stressad över det. Så jag lyckades nog ändå hålla mig helt okej där. Och sen så började det ändå lossna ganska bra i träningen under, vad var det, under juli. Ja. Sen var det lite tuffare för då skulle jag börja tävla igen och tänkte att nu är jag redo. Ja, just det. Ja. Skitdåligt i alla fall. Men...
Nej, men anledningen att jag frågar Sigge, jag tror att det är ganska vanligt, både, inte bara hos eliten utan även hos motionärer faktiskt som vill, någonstans vill prestera. Att de har svårt att ställa sig på, de vill vara i toppform jämt.
Ja, det är inte så bra. Det kan ju lätt bli att det blir väldigt mycket, så tävlar man inte alls. För det är alltid någonting, man var sjuk för 3 veckor sedan så nu vill inte jag tävla eller så.
Nej.
Men det Lovisa beskriver, det är tufft att göra det där, men det kan ju vara, jag förstår precis vad du säger, för det, om man inte gör det, då hade du inte vetat heller var det stod. Utan du har ju fortsatt då och träna och vara lite oviss och bara skjutit på det. Och hur länge ska man skjuta på ett helt år? Ja, det kanske inte är så bra att göra det.
Nej.
För det kan ju vara jättejobbigt. Du ska gå in i nästa säsong. Du vet ingenting att luta dig mot överhuvudtaget. Då kan det vara bättre att kanske luta sig. Även om inte resultatet är bra så är det i alla fall någonting.
Mm.
Men det är tufft att göra det, definitivt. Tävlar om man är, när man är sliten eller nedtränad eller inte har fått göra det man behöver göra. Det är ju grisigt alltså. Men ibland så är det ju väldigt bra att göra det faktiskt.
Mm.
Så att... Fler borde sticka ut hakan även om de inte är superprepp. Men är man ett känt namn så är det också, det är ännu lite tuffare då. För då tittar ju folk och säger hon eller han är slut. Eller de är inte i form. Det vet, man känner ju det någonstans att någon kommer tycka om det här eller undra över det här. Ja. Man kanske får frågor till och med från folk. Ja, hur är det? Varför är du så dålig? Och så. Det är ju inte så jättekul alltid kanske. Det räcker med att man är kass. Liksom.
Du minns att Kalle tyckte till och med att du och jag skulle ställa oss på startlinjen.
Ja, precis.
Men där går fan gränsen.
Ja, där går gränsen.
Vad finns i huvudet nu då? Alltså inför den här hösten och den här vintern och inför det som kommer skall då eventuellt 2024?
Ja, men nu tänker jag ju, och det är nästan, det är lite komiskt, för att så tänkte jag nästan vintras också när jag ställde in i säsongen, så tänkte jag så här, ja. Tråkigt, men nu har jag fått typ 4 veckor extra grundträning här. Det här kommer vara skitbra inför sommaren. Det blev inte så bra. Men jag tänker ju att jag skulle egentligen ha hållit på att tävla fram till mitten på september. Och nu har jag redan hunnit ha lite vila och jag har hunnit börja lite smått komma igång med träningen. Jag ser ändå fram emot att förhoppningsvis då kunna träna väldigt mycket utan att få de här avbrotten, för att ja, det är ju uppenbarligen lättare sagt än gjort, men någonting lär man sig väl hela tiden. Ja, jag tror ju fortfarande att jag kan springa fort, annars hade jag nog slutat för länge sedan, för att det är ändå det jag vill ha ut. Även om jag trivs väldigt bra i mitt upplägg nu och vi har det väldigt, väldigt kul och bra gäng att träna ihop med, så vill man ju springa fort också.
Men förutsättningarna har visat för att vi ska se dig springa 1.58, 1.59 igen.
Mm.
Hur tänker du kring det?
Jag tror att jag kan springa fort igen. Även om jag nu inte har gjort det på ett par år, så känns det som att jag har haft det lite så här. Jag har verkligen varit upp och ner under hela min karriär. Ja, men när man är yngre då är det lättare. Då går det alltid uppåt. Och sen så kan du pausa lite och så går det lite neråt. Men jag hade, 2020 var också ett riktigt så här pissår för min del. Jag sprang, det var också det. Jag låg och tickade in lopp på 207 och var så här, nej men gud, vem är det som springer? Så. Och sen så fick jag ett år med väldigt bra förberedelser och då sprang jag fort igen. Så att jag tror fortfarande på mig själv, jag tror fortfarande att jag kan springa fort och jag känner mig trygg i att vi vet hur jag ska göra det. Men det förutsätter ju att man inte missar 14 veckor löpning under året. Liksom.
Mm.
Det är för mycket.
Det är 800 som gäller, det finns inga planer på flytta distans.
Jag kan ha kläckt ur mig i somras till min tränare att är jag inte klar här nu? nu har jag tävlat på 800 i typ 15 år. Ska vi inte köra lite mer fokus mot 1500? Han förstod mig, men det var väl kanske också när jag hade sprungit något fruktansvärt dåligt lopp och han förstod väl inte riktigt om jag ville eller inte. Och jag vet nog inte riktigt vad jag vill. Jag skulle vilja absolut innan jag lägger av springa bättre på 1500 än vad jag har gjort.
Mm.
Jag har ett gammalt pers som är helt okej, men det var ju så här, det gjorde jag typ i ett sololopp väldigt tidigt på sommaren. Så det har varit kul att springa lite snabbare på 1500. Och jag tror att jag har alltid dragit lite mer, även om jag är ju långt ifrån maratonlöpare liksom, så har jag dragit lite mer mot 1500 än 400. Och jag tror att jag svarar väldigt bra på den typen av träning. Jag behöver den styrkan liksom i min löpning snarare än att fokusera väldigt mycket på sprint och snabbhet och sådär. Och kanske också nu, för jag börjar ju bli ganska gammal faktiskt, att det liksom är lite mer det som behövs. Ja, sen är det ju liksom, det är stort år nästa år med två mästerskap, och då vill jag självklart springa den distansen jag tror att jag kan prestera bäst i. Men ja.
Kanske.
Ja, vet inte. Nej. Men jag tror att nu under, eftersom att nu är det väldigt tidigt på hösten, och jag tror att det absolut kan vara bra att ha lite mer liksom 1500 fokus i träningen när man kör hela grundträningen, för att jag tror att det är bra för mig att bygga på med mycket mängd och blir riktigt stark liksom.
Vad säger coach Sigge om just det här liksom 800 eller eventuellt 1500?
Ja, det är ju Lovisa säger. Hon sa precis ungefär det jag tänkte. Okay. Det kan ju vara så att man börjar tänka 1500 och träna mer 1500. Malin Evlöf för mig gjorde det när hon fick sitt stora, när hon tog dubbla EM-silver inomhus utomhus där. Mm. 98 var det väl, tror jag. Ja. Jag har för mig att hon hade lite problem med häsen och så, tror jag då. Och då började de köra, hon hade kört väldigt mycket 800 fokus. Hon var rätt, vi körde mycket sprint och tävlade ibland på 400 och så. Men var ju egentligen, i mina ögon i alla fall, en långlöpare. Och då körde de, jag pratade med henne året efter, så vi möttes ute i Liljanskog eller något, och sa hon att hon hade sprungit mer och kört mer uthållighet. Och då kom lyftet, och hon tävlade också på 1500 och gjorde det bra. Liksom. Men hon blev också bättre på 800. Så att, ja.
Men det är det som jag tycker är väldigt intressant ändå med 800, att det kan vara så tydligt att du drar åt det ena eller det andra hållet, och ja, men typ Laura Muir är väl extrem att hon kan springa fruktansvärt fort på 800 men också på 5000, men sen så ja, men typ Keely Hodkinson, hon nu vet jag inte, hon skulle springa skitbra på 1500 också antar jag, men hon tränar ju kanske mer mot, ja, men hon tog väl medalj nu på junioren på 400 och är väldigt, väldigt snabb så. Men ändå så har de sprungit nästan lika fort på 800, att man kan liksom mötas där men träna väldigt, väldigt olika känns som. Ja. Och jag tror att jag får mer nytta av att dra lite mer mot 1500 träning.
Mycket snabbhet tappar man med åren?
Inte så mycket. Inte så mycket som hon säger att hon är gammal. Hon är inte gammal.
Nej.
Jag satte pers på 200-300 meter när jag var 38 typ.
Ja.
Jävlar. Men det kanske borde på andra orsaker. I och för sig.
Ja. Jag vet, så här, kanske du hade aldrig sprungit innan.
Ja, jag hade sprungit för lite snabbhet kanske när jag var aktiv. Men jag tror inte det går inte så fort den där snabbhetstappet.
Men jag tror också att det är lite att nu, om man tittar på det jag har gjort under det senaste året, så har det känts lite grann som att när jag har fått de problem jag har fått, så har det varit liksom snarare när vi har lagt in lite mer liksom så här explosiva, lite mer sådana grejer som min kropp har börjat protestera lite mer än när jag liksom i februari körde mer mängd och sprang inte så mycket så snabba saker. Sen klart att det är stor påfrestning för kroppen, och det är klart att man kan inte springa 800 utan att köra någon snabbhet. Men ja.
Kanske inte behövs lika mycket av den bara.
Nej,
du kan bara underhålla det.
Ja.
Hur är kroppen just nu? Är du 100 hel?
Ja, men det är jag. Peppar.
Ja.
Det har jag väl varit. Det har ändå känts liksom i kroppen bra under, ja men börjat lossna lite från juli typ och framåt. Sen så hade jag ändå lite break nu, men jag kände inte när jag la ner tävlingssäsongen att jag behövde ha ett väldigt, väldigt långt säsongspaus och sådär, utan jag gjorde för att jag var ganska motiverad på att bara få börja grundträna och göra det. För det är också så här, det känns som att jag har under hela året hela tiden kämpat för att komma tillbaka till att springa utan att ha ont, eller till att springa och att det ska kännas bra. Och nu har jag på något sätt hamnat där, så det känns så, då var jag inte så taggad på att inte träna i några veckor och sen ska kännas skit igen. Så
nu när vi går in i september här, hur ser din träning ut? Vad händer?
Förra veckan var lite så här komma igång vecka. Denna veckan så, och de närmsta veckorna eller månaderna eller vad det blir, så kommer det nog vara mer fokus, distans, tröskel och ja men liksom strides och lite sprintgrej kanske, men bara för att så här underhålla någon typ av rapphet i steget så det inte blir alldeles för segt. Och styrka, jag körde styrka igår första gången på jättelänge, jag vet inte när den såg, men jag kan knappt gå. Det var lite jobbigt, men ja, det var bra antar jag.
Kör du styrka?
Jag? Nej, det gör jag inte. Jag försöker stretcha lite.
Ja, exakt.
Det behövs. Nästan samma sak.
Behövs med dina vader.
Ja, ja. Och rygg. Och lår.
Ja. Lovisa, tack för att du tog dig tid.
Ja, tack ska ni ha.
Och smet ifrån jobbet så önskar Elitpodden dig all lycka i fortsättningen.
Tusen tack.
Elitpodden är sponsrad av Puma och alla, precis alla vet och känner givetvis till detta klassiska märke.
Ja, det tror jag nog de gör.
Vad alla däremot kanske inte vet är att Puma är inne i en jättesatsning på just löpning. De har lagt ner och fortsätter lägga ner extremt mycket energi på att ta fram de absolut bästa skorna för sporten löpning. Puma har ju tidigare varit extremt etablerad i kategorin sprint. Det kanske också alla vet,
ja.
Eller hur? Med Usain Bolt till exempel som lämnade startblocken i Puma. Karsten Warholm sprintar ifrån alla på upploppet i ett par Puma och Duplantis krossar sitt motstånd i Puma.
Mm.
Nu pågår en majestätisk satsning och lansering av skor för längre distanser. Det är lite spännande tycker jag det här.
Ja.
Låt oss, Sigge, fokusera på Race-skon Deviate Nitro Elite 2.
Ja.
Man kan säga Nitro Elite också. Om man är från Örebro.
Ja, det är Örebro.
Men Nitro Elite 2 är väl det korrekta. Det är en sko för 5 km upp till maraton.
Ja, stämmer.
Som Hanna har viss erfarenhet av. Hanna Lindholm, alltså, som Sigge coachar.
Ja, hon har till och med sprungit 50 km. Ännu.
50 till och med?
Ja.
Och det höll den för.
Ja, nu
är
det.
Ja. Vad är hennes reflektion?
Nej, hon gillar att den är liksom lätt och smidig så. Så att,
jag har testat den både på band och utomhus på asfalt och i grus. Det jag gillar förutom känslan som är fantastisk är också designen. Det är en karbonsko givetvis, nya tekniken. Men det är som en klassisk race-sko. Det är ingen rymdsko det här.
Nej, den liknar ju inte en del andra skor. Jag har varit rätt freakiga på senare år, de här karbonskorna. Den här är lite mer clean.
Vad tycker du om det? Alltså, om vi bara håller oss till designen här.
Design är viktigt, så det tycker jag är bra. Det är schysst att den ser bra ut, helt enkelt.
Den ser ut som en löparsko ska se ut.
Ja, lite så.
Så kan man säga. Elitpodden rekommenderar Pumas Deviate Nitro Elite 2. Vi kan väl också avslöja, för det har ju du bättre koll på än jag, att Puma just nu utvecklar en ny race-sko. Det finns en prototyp, vad jag förstår.
Ja, det finns ett par stycken faktiskt. Ja. Men det finns en prototyp ute som testas av bland annat Hanna, som heter utav den här Fast R. Som det kommer en ny version av snart.
Ja, spännande. Vi är mycket glada att Puma finns med i Elitpodden.
Yes.
Vi ska nu kort tillbaka till den blixt som slog ner i mitt knäveck i söndags. Vi ska ringa doktor Smärta Mårten Prosell. Han är ju skön alltså.
Ja.
Men extremt duktig, kunnig. Vi snackar ju lite om doktor Smärta senast med Kalle Berglund. Och en sak är klar, doktor Smärta har hjälpt faktiskt väldigt många idrottare, många friidrottare.
Ja, många löpare.
Ja. Ja. Behandlingen är, vad ska jag säga, jag har ju genomgått ganska många behandlingar där, det är inte så mycket massage.
Det jag har hört, jag har inte fått behandling av honom själv, men jag skulle ju använda ordet aggressiv.
Aggressiv behandling. Ja. Jag fattar inte att inte du har varit där, jag begriper inte det.
Nej, det är nästan lite konstigt faktiskt.
Den består behandlingen av långa nålar. Yes, jag är lite inne på att det är hans förtjänst att jag kan springa nu.
Ja.
För att jag gjorde ganska många behandlingar, men det är länge sedan. Min bild är att det har en lång effekt.
Det är fantastiskt.
Det han gör. För att jag menar, det fanns ju ortopeder som flera stycken som sa till mig att du kommer inte kunna springa igen om du inte opererar dig.
Ja.
Jag kan säga att det var möjligt att springa igen utan operation. Och jag vet att Mårten är ju sån som tycker att han är väldigt tveksam till operationer.
Ja.
Han är väldigt tveksam.
Ja.
Han kan hjälpa till istället. Nu ringer vi honom.
Det gör vi.
Tjena, Claes.
Tja, doktorn. Tja.
Jag fipplade med telefonen.
Jaha, vad fan.
Jag skulle precis göra en bank-ID och betala en räkning. Så jag fipplade med den när du ringde.
Hur är formen? Är den bra?
Ja, det är rätt bra, fan. Jag har fått... Håller du på med programmet precis?
Ja, fan vi. Hamnar rakt in i Elitpodden här.
Är Per också där?
Ja, för fan, jag är här.
Han är.
Ja, tjena Per.
Hej.
Vi hade en jävla... Tjena. Vi har inte träffats personligen kanske, va?
Jo, det har vi gjort faktiskt en gång.
Var det på arenan eller?
Ja, ett SM i Eskilstuna, vilket år det nu var, länge sedan.
Åh, oh, okej, okay. Det där. Ja just det, det var då jag var hemma hos Ami Köker och käkade dadlar.
det känner jag inte till, men det kan säkert stämma.
Ja, jag var där hemma, nu minns jag. Så där, ja, det var där i Eskilstuna. Nej, jag hade en jädra körning här med stora delar av Tre Kronor.
Jaha.
Och jag satt nyss precis på luren med feedbacken på grabbarna. Mm-hmm. Över, jag fick ett gäng där som kom in, de duschade och kom in till mig. Och så satt de med 10 grabbar på en bänk med shorts. Ja, ni vet.
Ja.
Och sen så körde jag performance.
Så körde du performance?
Ja, då körde jag performance. Och jag var ju laddad som fan ju. Det är även, man måste vara det.
Mm.
Och sen så har jag ringt runt till allihopa nu och ville ha feedback på resultatet, diagnostiken, vad som skiljer mot vad de har träffat tidigare, skiljer på sättet att tänka i alla de här delarna. Och det är väldigt, väldigt viktigt också om det är någon som har någon kommentar där. Vi förstod inte vad du sa, eller det gick för fort, eller förstår du, eller det var för kraftig behandling. Jag vill höra egentligen allting som kan generera så man kan bli lite bättre. För det där är yttersta eliten, liksom. Grabbarna skulle sticka till USA nu bara om någon vecka. Så jag...
Var feedbacken positiv?
Ja, det var det. Det var jättebra. Men man får ju aldrig bli störst själv heller, att man blir aldrig bättre än sin senaste prestation i slutändan. Man kan ha ett självförtroende av att man vet att man har lyckats bra med svåra fall. Men man får inte bli stursk. För då blir man lite mätt och lite proppmätt och springer runt. Och det är kul då för de här grabbarna. Så jag har ju träffat 100 terapeuter genom åren i olika lag. Och i Chicago, Detroit och Florida och alla möjliga. Jag kunde inte namnen på alla grabbarna heller. För det här är när jag hade småbarnsår så var ju de här. Då tog de här upp och det var någon som vann VM i juniorerna och sådär. Jag var i seniorer nu då, i åren mellan 5 och 10 år igen och en allihop. Så att det är superviktigt och det gäller oavsett om det är friidrottare och det som ni håller på med i alltihopa, att man försöker att arbeta med att försöka täppa till de grejer man kanske själv inte är så jävla bra. Att det är någonting som man får höra, att du använder väl svåra ord eller du uttryckte det på ett sätt som gjorde att vi inte nådde fram. Ja, det var en liten introduktion i alla fall. Som, jag var helt inne i det där nu, så nu...
Ja, jag tänkte så här, Mårten, att jag vill att du ska komma hit till oss senare, eller om vi kommer till dig, så ska vi göra liksom en genomlysning på riktigt av vad du pysslar med. Men för jag menar, du har ju hjälpt många idrottare, förlängt karriärer, och det är nålar som gäller. Och du sa något bra till mig för några dagar sedan när du skulle förklara. Då sa du så här, att du är kropparnas rörmokare och elektriker.
Ja, precis. För att försöka förklara det här lite grann. Jag försökte prata så enkelt som möjligt utan att trivialisera en komplex diagnostisk modell. Men om man hårdrar det lite grann så handlar det egentligen hela tiden i kroppen om flöden. Det finns ingenting i kroppen som inte kan fungera om du inte har ett korrekt och välfungerande arteriellt flöde. Artärerna transporterar syre och livsmedel till cellen och mitokondrierna skapar sin energi. Och sen utifrån det sen så mår DNA-strängen bra. Om man tar ända ner till DNA-strängsnivå. Och syresättningen är nyckeln i hela kroppens mekanism och fysiologi. Och då försökte jag lägga hemma på kvällarna i sängen och i soffan och fundera, hur ska jag uttrycka mig på ett enkelt sätt för att vanliga människor ska kunna ta till sig det här? Och vad som är själva nyckeln? Jo, det är att den som kan reglera artärflödet till områden som sakta börjar stänga sig, det är den som också kan få cellerna att må så bra som möjligt så att det inte bildas fibros. Och fibros, det är ju liksom ärrbildningsvävnad som byggs upp av fibroblastceller. När man börjar få mycket fibroblastceller på grund av att det blir dålig syresättning i vävnaden, då blir ju vävnaden stel och oelastisk. Och det är det som man märker nu, till exempel vi har ju en stavhoppare som har trasseln. Jag vet exakt hur det där skulle gå till, men jag har inte gjort någon approach. Nu har jag de här grabbarna att köra också. Så att jag har lite annat också. Men då är det att vad rörmokare är väl egentligen att lyckas få artärerna att pumpa blodet dit där det har blivit avstängt. Men samtidigt gör jag det med finess genom att använda nålen som ett redskap för att stimulera den nerven som passerar förbi där det är avstängt. Och det är ju egentligen elektricitet och handlar om elektroner som rör sig in i närmen. Så att det är en blandning mellan att vara elektriker och rörmokare samma gång. Och det är bra att du tar upp det där, för jag tycker det är ganska fin
Ja, den är bra.
Metafor faktiskt på något sätt, utan att för den skulle låta trivialt.
Men vi ska ta det där grundligt vid ett senare tillfälle. Nu vill jag att du ställer en diagnos, Mårten.
Ja, är det på Per?
10-15 löpsteg från ytterdörren.
Ja.
Plötsligt som en blixt, en stöt in i knävecket som gör ena benet helt förlamat. Jag ramlar handlöst. Vad kan detta vara?
Mm. Med tanke på hur pass vältränad det är, Claes. Man vet inte vad jag ska inleda. Den var fin. Men med tanke på historien, så när det kommer någonting från en blixt från klar himmel och man tycker att det viker, så man vet att man är relativt bra tränad. Det är oproportionerlig smäll som en stöt. Då har det inte med att det är en... Jag använder ordet stöt. Man måste lyssna på orden och vad folk beskriver. Det är lite en som... nyanser på vin eller musik eller någonting så här, men man hör att det där är någonting annat än vanlig bristning. Och stöt, då brukar det vara någon form av nerv involverad, och antingen är det då stora nerven i knävecket eller den nerv som ligger på utsidan. Man har en liten benknöl på utsidan på underbenet, där passerar det också förbi en nerv. Om man då gör en liten, om man har passerat 50, låt oss säga så, det kanske är så för dig.
Så, ja, det är, tyvärr.
Det var lite fin där. Så kan det vara så att de nerverna ligger inbakade i musklerna, i vaden och runt utsidan på underbenen vid den där benknölen och den stora nerven som ligger i knävecket. Och då när man då sträcker ut och kanske gör en översträckning och trycker till, så drar det till. För vävnaden kanske har blivit lite stum bara för att man inte har en perfekt dag. Man kanske sov konstigt med benet böjt länge. Och så helt plötsligt ser man snärta ut och så river det till. Och när smärta som kommer lika plötsligt och försvinner lika plötsligt som det kom, och man faktiskt fortsätter kunna springa men man blir ju rädd för det är oproportionerligt, då handlar det om nerv. Och då kan det vara trångt.
Det är inte farligt, va?
Nej, inte alls. Däremot är det väl så någonting, om man börjar höra ett ljud i bilen och det börjar skaka lite i ratten, så tänker man så här, nej, kommer jag köra av vägen? Nej, det kommer jag inte göra. Kommer det bli dyrt om 3 månader? Ja, kanske. Så att en skakning först börjar som ett litet ljud, och man säger, fru, till sin fru, hörde du inte att det lät konstigt att skrapa? Nej, jag trodde det var radion, att det var brus. Nej, och sen börjar ratten skaka lite. Aha, då är det ytterligare ett symptom i bilen, va? Eller människan. Nästa gång är så här, oj, när jag var ute då luktade det bränt och så var det varmt när jag gick förbi fälgen. Är ni med på vad jag tänker?
Ja.
Så att man måste på någonstans börja och lägga pusslet som professor Baltasar i diagnostik. Det är flera olika symptom som samspelar för att man till slut kan lista ut att det är någonting kanske allvarligt som kommer att hända. Där det hamnar på en hög nota, både för sig som person och eller ekonomi. Var det något sådana svar på din fråga?
Ja, det tycker jag.
Det är väl så här man måste resonera, och grundorsakstanken, och det är nu att träffa och resonera rätt länge med de här NL-grabbarna, så ställer jag de här öppna frågorna. Berätta för mig vad du tycker skiljer sättet att arbeta, sättet att tänka och allting sånt här. Och då fick jag jättefin feedback och de här grejerna, för man kommer ju inte åt de här utan att ha access. Man får inte access till de här killarna. Det är hemligt.
När kan du komma hit, Mårten?
Hur ofta kör ni då? Hur ser det ut?
Varje torsdag spelar vi in.
Ja, det skulle kunna funka på torsdag nästa vecka. Eller torsdag veckan därpå senast. Låt mig snacka lite med familj här.
Ja, men gör det. Så hörs du och jag, så styr vi upp vilken dag det blir.
Ja, men jag hoppas att det här kunde i varje fall diagnostiken. Det blir ju telefondiagnostik, men det handlar om att ta blick för spelet. Blick för detaljerna. Och sätta samman detaljerna till ett mönster. Och mönstret blir en diagnos. Och diagnosen är rätt, så kan man behandla med nål. Eller vad man nu kanske opereras eller sprutas. Så att det är det här de stora bristerna som jag har skrapat på genom åren. Att diagnostiken brister. Sen att jag använder nål som ett redskap och kunna vara elektriker. Va? Att jobba med den med precision. Nu sa grabbarna, det var sjukt snabbt resultat på oss. På det här. Sen får man då titta på vad andra har man haft i 4 års tid och är 62 år gammal. Det är klart man får slita, för det är ingen mirakel. Men just det här att koppla diagnostiken och så redskapet nål, det är väl egentligen styrkan som är i det här sättet att arbeta.
Nu har Sigge gått igång här.
Ja, när du säger snabbt resultat och sådär, då blir jag lite, då blir man ju lite... taggad faktiskt.
Mm.
Skulle du kunna ta med en nållådan hit?
Jag går ingenstans utan mina grejer. Tittar i min bil, Nej. Det ligger nålar i handskfacket. Det ligger några ryggsäckar när vi har nålar precis överallt. För jag kan inte...
jag längtar till nästa torsdag eller torsdagen efter.
Det var till och med så frugan fick kramp i vaden när vi var uppe i Abisko och skulle gå upp till Trollsjön. Och så fick hon lägga sig på ett liggunderlag. Så gick jag in i ryggen, öppnade upp den, släckte ett huvudströmbrytare och sen tog jag 2 nålar i vaden. Sen gick hon ner som en... sprang hon som en vindtund hela vägen ner. Det är helt sant. Det här är utvecklat i strid för verkligheten, brukar jag säga. Även om man får slita ibland. Man får jobba för fasen. Hade det varit mirakel, hade jag liksom... Det är inte det, men däremot är det effektivare. När man får höra och få bästa betyg av de här killarna, och det här är gabbar som tjänar bra och de är framträdande i världen, då säger de så här, det är så här. Eller ta in, som du frågar Johan Wissman en gång, kan fråga hur det är med honom. Han kan också gå in och berätta de här sakerna.
Ja, exakt.
Men man måste vara ärlig också och säga att har man haft saker i 10 år så visst, det har fått slita som ett djur för att lyfta upp någon liksom. Även om man gör rätt.
Mårten, vi hörs snart och vi ses snart.
Ja, men kul att nörda av det. Jag ska återgå lite här. Så att, då hörs vi bestämmer någonting.
Ha det
gott, gammal.
Ha det bra.
Ha det bra.
Tjena. Hej då. Hej. Fan vad sugen det blir.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Bara rätta till allt.
Ja, han får stanna länge.
Ja. Du Sigge, vi har ju lite lopp i helgen här.
Ja.
Långa lopp. Ja. Ett jättelångt.
Ja.
I franska alperna.
Ja, i Chamonix där.
171 kilometer.
Ja, det är inte bara långt. Det är...
Nästan 10 000 höjdmeter.
Ja, det är helt galet. Det är mer än Mount Everest.
Jag blir inte sugen.
Nej, inte jag heller. Inte min kropp blir i alla fall inte sugen. Men Chamonix skulle jag gärna
se. Ja, verkligen.
Det finns en löpabana där faktiskt.
Det gör det.
Ja, 300 meter lång.
Nej, det är inte där de går i mål.
Nej, nej.
Men det är Chamonix de går i mål hur som helst.
Ja.
Och vi har väl svenskt som det kan gå ganska bra för i det stora loppet.
Ja.
Ida Nilsson springer.
Ja.
Och Petter.
Ja.
Engdahl.
Yes.
Är han favorit?
Jag tror det.
Ja.
Jag tror faktiskt det.
Salkai ska springa.
Han är inte favorit.
Han är inte favorit?
Nej.
Nej.
Ja, jag vet inte vilken sträcka han springer. Det är lite olika varianter.
Han är en evighetsmaskin. Så mycket kan
jag säga. Ja, det är så.
Hur orkar han? Han är stark. En annan som ska springa, det är en kompis till mig, Peter Henriksson. Ska vi se om han svarar?
Ja.
Tjena, Klas.
Tjena, Peter. Nu Hallå. Är det bara pang. Rakt in i elitpodden här.
Åh, oh, herregud. Vilka grejer.
Du, 17 mil... 10 000 höjdmeter. Varför?
Ja, den frågan har man ju ställt sig många gånger. Men någonstans så känner jag ju att miljön, utmaningen, upplevelsen och att få testa sina egna gränser är det som driver den. Liksom. Från att jag började springa kortare distanser 2018 så har jag suttit och kollat på det här loppet och velat vara en del av det. Och nu står man här och är bara dryga dygnet ifrån. Liksom.
Nästan hälften brukar bryta, Peter. Är det någonting du... har reflekterat över?
Ursäkta, vad sa du?
Nästan hälften av deltagarna brukar bryta.
Jag hör inte.
Nej, jag förstår.
Nej, men det är klart att man är medveten om att det är oerhört tufft. Att alla sådana här längre lopp som jag sprungit tidigare så har man ju haft djupa berg och höga dalar. Det passar ju ännu bättre just i det här loppet. Jag har ju aldrig sprungit med så här mycket höjdmeter. Så jag har stor respekt inför det som väntar. Men... jag vet ju också att pannbenet är hyfsat med mig som tidigare. Så jag tänker att jag får luta mig mot er i värsta fall.
Hur fan tränar man inför ett sånt här lopp? Alltså man kan ju inte vara ute och kuta 10 mil liksom, titt som tätt.
Nej, jag tränar ju inte i några sådana här jättesnabba farter även om jag varierar med det ibland. Så det blir rätt mycket distanser och kombinerat att det blir mycket volym i veckorna. Så mycket volym för mig jämfört med, ja, jag är ju med i elitpodden så att jämfört med en elitlöpare ser vi kanske inte riktigt samma ändå, men någonstans att jag kan komma till veckor som är en 12-13 mil som mest. Då. Men att man ändå, jag får variera med liksom. Så är det.
Det är start fredag kväll, alltså då ligger det här poddavsnittet ute och du kommer att vara i mål efter hur många timmar?
Alltså maxtiden är 46 timmar och 30 minuter. Jag hoppas att vi inte riktigt behöver så lång tid på oss, men 40 timmar är väl någon slags sådär. Ja, vi har satt upp en tidsplan som är 40 timmar. Jag springer med Tony Halvarsson, en god vän till mig. Så vi ska försöka hålla ihop då. 40 timmar är väl målet. Men det huvudsakliga målet är bara att ta sig igenom loppet. Och inte vara en av de där som tyvärr får DNF efter sitt namn. Då. Så, men de allra snabbaste springer på 20 timmar. Så att, för att få en liten kontrast till vad man gör och vad eliten ändå pysslar med.
Men bara att genomföra det här loppet är ju elit någonstans.
Ja, det kanske är det. Jag ser mig själv som en glad amatör, men det är klart att ackumulerat under de här senaste åren så är det väl någonstans hit man har siktat.
Elitpodden säger lycka till, Peter.
Stort tack, Lars.
Tack. Ha det bra.
Ha det bra. Hej.
konfunderad alltså.
Ja.
40 timmar. 40 timmar.
Du frågade inte om de skulle sova under de där 40, alltså de är vakna. Måste ju vara så.
Ja, det är inte så att de, nej. Det är klart de måste vara vakna. Men jag tror det måste vara farligt också. Alltså där de springer, om man blir trött.
Ja.
Alltså på riktigt.
Ja, definitivt. Folk ramlar ju. De springer ut för också.
Och de har tester, berättade du, att alltså, det kommer doktorer.
Jag tror de har väl stationer som de passerar där de blir kollade och så.
Får kissa.
Ja, det jag tror det. Eller om det är sånt, det är bland annat det de kollar efter, att de inte har för mycket vätskebrist och att de tar åt sig vätska och energi och sådär.
Nej, det där är inte min grej.
Nej, jag tror inte att det är min grej. Jag funderar på någon cykelmotsvarighet sådär, men jag har ju inte fullföljt den tanken. Så att någon stopp finns det.
Förutom det här loppet, bara säga att det springs i Göteborg också.
Ja, just det.
Och din adept Hanna Lindholm ska springa.
Ja, hon ska springa ett maratonlopp på söndag.
Spännande.
Ja, jag hoppas inte att det blir så spännande.
Alltså?
Nej.
Vad menar du med det?
Nej, jag hoppas att hon ska vinna ganska
komfortabelt. Ja, att hon bara tar sig från allt.
Ja, precis.
Ja. Hon är i form.
Ja, hon är på gång faktiskt.
Bra. Du, vi brukar ha en epilog, men jag tänkte så här, fan, vi skiter i den.
Jaha.
Alltså bara en, det blir helt tokigt, innovativt.
Bara trycka på startknappen bara.
Vi bara klipper, här och nu.
Ja.
Då gör vi det.
God dag.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.